Välkommen till Radio Maranata och det här är mitt 9:e program om Daniels bok. I förra programmet så lyckades jag säga att det var den 7:e delen, men där hade jag räknat lite fel, helt uppenbart. Det var den 8:e och detta är den 9:e. Och vi har kommit fram till kapitel 5 i Daniels bok som innehåller en händelse som har blivit ett ordspråk, skriften på väggen. Och också det att vara vägd på en våg och funnen vara för lätt. Och det ska vi se på i det här och det kommande programmet. Jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi läsa Daniels bok. För att förstå Daniels bok lite bättre så kan det vara bra att se lite på strukturen av hela den här boken. Det är ju 12 kapitel. Kapitel 1 är en slags inledning med den här berättelsen om maten som de ville eller inte ville äta. Och den är skriven på hebreiska. Sen kommer kapitel 2-7 som är skrivna på arameiska och till slut 8-12 på hebreiska igen. Så det är 6 kapitel i mitten som är på arameiska och de är en slags enhet. Hade jag kunnat rita upp det här så hade det blivit kanske lite enklare att se framför sig. Därför att de här 6 kapitlen, de har en slags inneboende struktur där kapitel 2 och 7 hör ihop, kapitel 3 och 6 hör ihop. Och 4 och 5 hör ihop. Jag ska förklara lite vad jag menar med det. Kapitel 2 handlar om Nebukadnessars dröm om den stora statyn. Guld, silver, koppar, järn och järn blandat med lera. Och de här metallerna i statyn det motsvarar då 4 eller möjligen 5 olika riken. Så att det var Babylon, Medien, Persien, Grekland som är de 3 första. Det är ganska oomdiskuterat om det är ett ord. Och sen det 4:e och alternativt det 5:e, det finns det lite olika meningar om, men jag tror att den bästa teorin är att det antingen är det Seleukidiska riket eller Romarriket. Kan också syfta på ett kommande rike som vi brukar kalla för antikrists rike eller så. Och sen, så det är kapitel 2. Kapitel 7 handlar faktiskt om samma sak, men från ett annat perspektiv, nämligen en dröm som Daniel har. Och som handlar om 4 vilddjur. Där är det ett lejon, en björn, en leopard och sen ett fruktansvärt vilddjur som inte liknar något annat. Och det är samma bild, det är samma riken, men med andra och lite mer ingående och avslöjande ord. Så kapitel 2 och 7 hör ihop. Kapitel 3, det handlar om Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen. Så det handlar om en historia om trofasthet i mötet med hotet om död helt enkelt. Och en annan historia som handlar om det, det är kapitel 6 som handlar om Daniel i lejongropen. Som är en historia om trofasthet i mötet med döden. Gud räddar Sadrak, Mesak och Abednego i den ena historien och Daniel i den andra. Så de 2 historierna, de hör helt klart ihop. Och till slut då kapitel 4 och 5. Så kapitel 4 handlar om Nebukadnessar som har blivit högmodig. Det läste vi om i de 3 senaste programmen. Och som därför får en varning av Gud i en dröm. Och den historien slutar med att Nebukadnessar omvänder sig och ärar Gud. Och så kommer då kapitel 5 som är en parallell till det som handlar om Belsassar. Som uppför sig ännu mer vårdlöst, högmodigt och gudsföraktande än det Nebukadnessar hade gjort. Och vad det resulterar i, det ska vi se på nu. Men lägg märke till och tänk på den här strukturen som finns i berättelsen. Daniel har ett väldigt övergripande tema som handlar om hur judarnas gud är himmelens gud och att han bevarar de som är trofasta och ödmjukar de som är stolta. Och både kapitel 4 och 5 är en del av det stora temat men innehåller också ett eget tema skulle man kunna säga. Och det är då likheten mellan Nebukadnessar och Belsassar. Men kung Belsassar nu då, vem är han? Jag ska gå igenom lite historia och det kommer en hel del namn som jag själv bara har läst och inte hört uttalade. Så det kan hända att jag uttalar det här fel. Om vi ska gå igenom historien så var det så att det babyloniska eller det nybabyloniska riket det grundlades av Nabopolassar. Han dog år 605 f.Kr. Och han efterträddes av sin son Nebukadnessar den andra som är han som vi känner som Nebukadnessar i Bibeln. Och efter honom kom Amel Marduk, eller Evil Marduk som han kallas i Bibeln, som regerade i bara 2 år. Efter honom kom Nergisar som mördade Amel Marduk och tog makten i 4 år. Och hans son Labashi Marduk regerade efter honom, men han var väldigt ung, han kanske till och med bara var ett barn, och han regerade bara några månader innan Nabonidus tog över makten genom en palatskupp. Och Nabonidus, han var inte i släkt med Nebukadnessar, det är möjligt att han var ingift, men han blev kung bara några år efter honom. Och det spekuleras då att Nabonidus var gift med en av Nebukadnessars döttrar, och att det då kan ha styrkt hans anspråk på tronen. Det vi vet däremot är att Nabonidus regerade tillsammans med sin son Belsassar, eftersom Nabonidus var bortrest och levde utanför Babylon i stora delar av sitt liv. Så när Daniel kapitel 5 säger att Belsassar var kung, så är det helt sant. Men han var kung då tillsammans med sin far Nabonidus. Och det är antagligen därför som det står i vers 7 att Belsassar lovar att den som kan tyda skriften på väggen ska bli den tredje i makt i riket, alltså efter honom själv och hans far Nabonidus. Och när det här kapitlet omtalar Nebukadnessar som Belsassars far, så ska det inte förstås bokstavligen, utan är mer en symbolisk beskrivelse av Nebukadnessar som en tidigare kung, precis som Belsassar. Så vi befinner oss cirka 2 decennier efter Nebukadnessar, år 539 före Kristus, lite i slutet på året där, i oktober ungefär. Men med det i tankarna så ska vi nu se på de första verserna i Daniel kapitel 5. Där står det så här: kung Belshazzar ordnade en stor festmåltid för sina 1000 stormän och drack vin med dem. När Belshazzar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur skulle dricka ur dem. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem, och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack vin ur dem. Medan de drack prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. Så långt citatet. Så Belsassar, han har en festmåltid tillsammans med alla sina stormän och med sitt harem av kvinnor. Och varför är det så speciellt? Jo, för att det här är då anledningen att vi kan pinpointa det här till ett speciellt datum. Det är att vi vet att det här är samma natt som den medopersiska armén intog Babylon. Vi vet att den här persiska armén kom väldigt överraskande på Babylon och att de intog staden överraskande snabbt. Men Belsassar måste ha vetat att fienden var i närheten. Inte nödvändigtvis att de var så nära som de var, men han måste ha vetat att de var i närheten. De hade plundrat, förstört städer runt omkring. Så man får ju anta att han visste det. Och då undrar man, är det här en fest som firas i högmod? Är de så säkra på att perserna inte kan inta staden, att de har en slags fyllefest där de bara inte bryr sig? Eller är det här ett sätt för dem att be till sina gudar om seger? Kanske det. Det står att de prisade sina gudar under den här festen. Så det kanske var ett försök på att få gudarna att intervenera, så att säga. Eller så kan det vara så enkelt som att Belsassar inte bryr sig. Han förstår medvetet eller undermedvetet att egentligen så är festen är över, så att säga. Men han bryr sig inte. Kanske. Det kan, men jag tror att det finns en grundläggande omedvetenhet hos Belsassar och i hans folk, de här stormännen som han har med sig, sina hustrur, sina bihustrur och så vidare. De har egentligen kunskapen, men det verkar som att de bara låter den kunskapen bero och bryr sig inte. Och annars så hade väl inte den här skriften på väggen behövt komma. Om det var så att de var helt medvetna om var de stod och vad som skulle ske. Men om de var helt omedvetna så är det också väldigt, väldigt märkligt. Så det verkar vara någon slags kognitiv dissonans här, om man säger så. Det den här texten talar om för andra, den säger att de dricker sig fulla på den här festen. Och det är faktiskt en viktig detalj, för Bibeln har en hel del om det att säga om det att dricka sig full, särskilt när man är kung. Ordspråksboken till exempel, som ger visdom till både kungar och lekmän, säger så här i kapitel 31. Och det här är faktiskt en kung, eller rättare sagt, det är en kungs mor som talar till honom. Drottningmodern, eller vad man ska säga, talar till kung Lemuel och säger så här, det står i Ordspråksboken 31, vers 4 och 5. Det anstår inte kungar, Lemuel. Det anstår inte kungar att dricka vin. Inte furstar att söka starka drycker så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn. Så det han säger är att en kung har ett ansvar. Och det ansvaret gör att han inte ska befatta sig med starka drycker. Och samma sak gällde både präster och nazirer i Gamla testamentet. De skulle inte dricka alkohol eftersom de hanterade så pass viktiga saker. Och för prästerna så handlade det om ceremonierna i templet. Men för kungen så handlade det om att ha ett klart huvud för att kunna ge hjälp till nödens barn. För att kunna vara en rättfärdig kung, en rättfärdig domare på alla områden. I Jesaja 5 så talas det också om farorna för de som har makt. Farorna för de som har makt att de inte ska befatta sig med vin. Det står så här i Jesaja 5, 22 och 23. Ve dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga på att blanda starka drycker. De som frikänner den skyldige för mutor och berövar den rättfärdige hans rätt. Så det här är helt klart handlar om de som är i maktpositioner och som använder sin tid för att dricka sig fulla. Så vin och starka drycker, säger han, förvirrar och förmörkar kungens sinne och det förstör kungariket. Och jag ska inte gå in på vilka verkningar alkohol har på en människa, det känner du helt säkert till. Men jag konstaterar att Bibeln, å ena sidan är inte 100% mot att dricka alkohol, det är den inte. Men så absolut är den mot att man dricker sig full och framför allt att de som har makt dricker sig fulla. Så den första indikationen då på att någonting är väldigt illa är att man överhuvudtaget har en fest. Den andra olycksbådande detaljen är just det här att de dricker vin. Och så verkar den här festen också ha varit någon slags orgie, indikerat av att kungen har med sig alla sina hustrur och alla sina bihustrur. Han har hela sitt harem där, helt enkelt. Och för människor så på den här tiden så var det här en symbol för kungens makt och hans potens och hans fertilitet och hans rikedom och så vidare. Men för Bibelns författare så är både det att ha ett harem och polygami, det är alltid ett tecken på att någonting har gått väldigt, väldigt fel. Det är väldigt, väldigt sällan som du ser någon ha flera hustrur i Bibeln och det är någonting som Gud erkänner eller uppmuntrar på något som helst sätt. Utan Gud skapar dem till man och kvinna och mannen ska hålla sig till sin hustru och hustrun ska hålla sig till sin man. Det är Bibelns budskap och sen så arbetar Bibeln i en tid då polygami var en vanlig företeelse. Men det här med harem och så vidare, det är helt klart någonting som Bibeln går emot. Och sen då så kommer den verkligt stora tragedin och det som ska få oss att reagera med avsky. Och det är att när Belsassar då är påverkad av vinet så bestämmer han sig för att hämta kärlen från Herrens tempel. Det som var Herrens tempel i Jerusalem. Kärlen som han har därifrån för att dricka vin ur dem. Och ska vi säga någonting om de här kärlen? Alltså Guds tempel i Jerusalem. Det byggdes av kung Salomo och det hade stått i några hundra år. Och där i templet så fanns det väldigt många heliga föremål som till exempel nådastolen, ljusstaken, skådebröden, altaret och så vidare. Det var ett magnifikt byggverk helt enkelt som Salomo hade låtit resa. Men så fanns det också många små objekt som man kanske inte tänker på eller lägger märke till så mycket. Det måste ha funnits redskap för att slakta offer till exempel, knivar och liknande. Andra redskap för att rensa och städa och så vidare. Och en del av offertjänsten bestod i att de som offrade även åt och drack inför Guds ansikte. Man hade en kärleksmåltid med Gud så att säga. Och då använde man då de här heliga kärlen och de användes i gemenskapen med Gud. Så när kung Nebukadnessar intog Jerusalem några decennier tidigare från det vi läser nu och så småningom också rev templet, så tog han med sig de här kärlen till Babylon. Inte för att smälta ner dem, de var ju guld och så vidare, inte, och heller faktiskt inte för att dricka av dem, men antagligen delvis som ett segerbyte, de var ju värda en hel del, men också som en andlig maktdemonstration. Babylons gudar har segrat över judarnas gud. Deras gud, judarnas gud, lät dem ta hans skatter och föra dem till Babylon. Och det var naturligtvis väldigt förnedrande både för folket och för Gud. Men det var också någonting som Gud tillät, och det av flera anledningar. För det första så ville Gud visa att han inte längre ville leva under de här omständigheterna som rådde i Jerusalem. De tillbad ju också Babylons gudar i templet parallellt med gudstjänsten till Herren. Och därför så lät Gud dem få veta helt enkelt hur det går när Babylons kung regerar och Babylons gudar regerar. Han tillät att templet blev förstört och han tillät att folket fördes bort i fångenskap. Och dessutom så ville Gud visa för Israels folk att han är faktiskt inte beroende av varken templet eller dess skatter. Han följde med sitt folk till Babylon och han fortsatte att tala till folket genom sina profeter. Så det är bakgrunden här. Men det som händer här med Belsassar, det är att han bestämmer sig för att dricka vin ur templets heliga kärl samtidigt som han prisar sina gudar då, som det står, av guld, silver och trä. Och det visar ju ett väldigt djupt förakt för Herren och ett försök på att verkligen förnedra judarnas gud för att tillbe sina egna gudar samtidigt som de då också har en orge och ett fylleslag. Så det här är helt enkelt den perfekta mixen av stolthet, högmod, gudsförakt, avgudadyrkan, sexuell omoral och så vidare. Och allt i allt så är det helt enkelt receptet på en katastrof. Och i den situationen är det då som det här händer. Så här långt har vi läst om vad de gjorde. Och då kommer den här reaktionen ifrån Gud. Det står i Daniel 5 och vers 5. I samma stund visade sig fingrar som av människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Så det är alltså en hand eller fingrar av en hand som dyker upp. Och det är helt uppenbart en övernaturlig och väldigt unik händelse. Det var ingenting som man var van vid det skulle hända. Det står att handen skrev på väggen mitt emot den stora ljusstaken. Så det verkar också som att det här var någonting som var väl synligt. Även om det verkar som att den här festen hölls på kvällen. Och det är en väldigt detaljerad vers. Egentligen hela det här kapitlet har med väldigt många detaljer. Men den här versen säger att väggen var vitkalkad, att det var fingrar som visade sig, att det var en ljusstake där, att kungen såg handen, eller baksidan av handen som andra översättningar säger. Det är en väldigt nykter och också väldigt detaljerad beskrivning helt enkelt. Och det här ändrar naturligtvis hela den här scenen. Det som var ett fylleslag och en orge blir helt plötsligt kaotiskt på ett helt annat sätt. Det står i vers 6, då bleknade kungen och fylldes av oroliga tankar. Han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Eller benen vek sig. På arameiska så står det att hans leder eller hans höfter blev svaga. Och det kanske handlar om benen och knäna. Men många tänker sig också att det här är en omskrivning att ja, han kunde inte kontrollera sin avföring helt enkelt. Och varför blev kungen så rädd? Han vet ju inte vad som står där. Det kommer budskap om senare. Det kanske är ett segerbud. Det kanske är goda nyheter från den andliga världen. De har ju tillbett sina gudar hela kvällen. Hade inte varit naturligt att tänka sig att tänk så fantastiskt. Nu intervenerar våra gudar här och de kommer med goda nyheter. Kanske det är från Bel eller Marduk som han också hette. Deras store gud. Kanske det är från Sin, Shamash, Ea, Ishtar, Nabu, någon av de här solguden, månguden, himmelens drottning och allt vad de kallas för. Men Belsassar vet nog att det inte är tillfället. Innerst inne så vet han att Babylons murar kommer inte stå emot. Han vet att festen är över och att sanningens timme har kommit. Och Gud förmår att tränga igenom både den här fyllan och brunsten och allt det här som föregår där. Gud kommer igenom det här och Belsassar blir nykter på bara ett ögonblick. Det står så här: och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Kungen sa till de vise i Babel: den som kan läsa den skriften och ge mig dess tydning ska bli klädd i purpur, få en guldkedja runt sin hals och styra som den tredje i riket. Så än en gång, för tredje eller fjärde gången i Daniels bok så möter vi de här olika människorna som kungen väljer att lita på. Det är besvärjare, det är kaldéer, det är stjärntydare. Kaldéer var ju egentligen ett folkslag, men de var kända då för de här vismännen, spåmännen som fanns där, och därför används det här uttrycket. Det är de vise i Babel helt enkelt. De har vi sett tidigare i Daniels bok. Och sen gör kungen någonting väldigt avslöjande som jag i avslutningen här vill säga någonting om. Han erbjuder nämligen purpurkläder, guldkedja och makt. Att bli den tredje riket, den som kan tyda den här skriften på väggen. Och jag sa tidigare att tredje riket därför att hans far var kungen, han var nästregent. Så det, han kan erbjuda då är tredje i riket. Och det här är väldigt avslöjande. Alltså tänk så här, om vi backar lite. Ibland så har jag gjort saker och du kanske har varit i samma situation. Och så har folk försökt berätta för mig varför jag gjorde det. Jag har säkert varit med om det där. Man säger så här: ja, det där gjorde du för att du vill att folk ska tycka om dig, till exempel. Eller ja, det där gjorde du för pengarna, för att tjäna pengar. Man försöker avslöja de inre motiven som finns hos andra människor. Men det intressanta är att väldigt ofta det man gör när man säger sånt, det är att man avslöjar sitt eget hjärta. Därför att för den personen så är det det enda de kan tänka sig som kan vara ett motiv för att göra det man precis har gjort. Att man vill tjäna pengar på det, till exempel. Om jag ska ta ett exempel, vi var och delade ut kläder i ett område här i Rumänien. Och så var det en man som verkar väldigt misstänksam mot oss som kom bort till mig. Och så frågade jag om han ville ha några kläder och han sa nej, absolut inte. Ja, okej, varför inte då? Nej, för att ni bara utnyttjar mig för att tjäna pengar, sa han. Ni utnyttjar alla människorna för att ni ska tjäna pengar. Och sa jag, vad menar du? Hur skulle vi kunna tjäna pengar på det här? Och fråga honom, vad menar du med det? Men han gav sig verkligen inte, för han tyckte att ja, vad annars kunde det vara? Det kan väl inte finnas någon annan motivation. Det måste ju vara därför som vi stod där med lera upp till anklarna och delade ut kläder till folk vi absolut inte kände. Det behöver man ju inte göra. Så det måste ju vara pengar. Och det han inte såg då, det var ju att han på många sätt avslöjade sig själv. Att för honom så var pengarna den största motivatorn och det enda som kunde få honom att göra någonting sånt. Och därför så försökte han då att lägga det här på oss. Och varför säger jag det här? Det är inte för att dissa honom, den här stackars mannen i det här fattiga området. Men se på kung Belsassar, menar jag. Han erbjuder alltså det han tror kan motivera de här vismännen till att göra sitt bästa. Nu ska ni få veta här. Och belöningen han erbjuder är de vackraste kläderna, som betyder skönhet och makt också, eftersom purpur var en kunglig färg. Sen erbjuder han den här guldkedjan som betyder rikedom naturligtvis. Och så erbjuder han en position som den tredje i riket, det är makt. Skönhet som gör dig attraktiv, guld som gör dig rik, position som ger dig makt. De tre huvudsakliga grundläggande motivationerna för människor genom historien, det är sex, pengar och makt. Och det avslöjar Belsassar, det avslöjar hans eget hjärta. För man kan ju fråga så här, vad ska man med purpurkläder när de väldigt snart kommer att färgas av ens eget blod? Vad ska man med guld när perserna är på väg över stadens murar? Ingenting har något värde då. Och vad ska man med makt när den sista festen i Babylon är över? Det är slut nu. Vad ska du med makt då? Och med de frågorna så ska vi avsluta det här programmet. Vi har inte kommit in på vad som stod på väggen och heller inte vad det betydde. Det kommer vi komma in på nästa gång. Och jag har heller inte sagt någonting om vad det här kan betyda för dig och mig idag. Men jag hoppas att du också kan se hur den här texten verkligen dryper av universella och tidlösa varningar, inte minst till vår tid. Det här handlar inte bara om vad som hände i Belsassars slott för 2500 år sedan. Det har en väldigt tydlig tidlös betydelse. Det finns en värld som vägrar att inse att festen är slut. Som tror att alla kan köpas med sex, makt och pengar, och alla situationer kan man köpa sig ut ur. Därför att det är det enda som de själva kan tänkas på som motivation. Och det finns en gud som önskar att vara en formidabel festbroms som vill väcka och varna och döma. Och vad den domen är, som sagt, det ska vi komma in på i nästa program. Gud välsigna dig. Det finns en sång i Sälareng som handlar om Belsassars gästabud. Det är nummer 419 i Sälareng. Dessvärre så har jag inte hittat någon inspelning med den sången. Och faktum är att jag kan inte heller melodin. Och det är inte många Sälareng-sånger som jag inte kan överhuvudtaget. Men vi ska istället, för att höra den som vi inte får höra på. Om du kan den själv så får du gärna spela in den och skicka till mig. Men vi ska istället höra på Kristina Imsen som sjunger sången Igenom tron. Du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata-församlingen. Det här också sänds som rörprogram. Och om du vill komma i kontakt med Maranata så gör du det via e-post info@maranata.se. Eller telefon 070 201 60 20. Gud välsigna dig och på återhörande.
I Babel Daniel helt utan fruktan var till, trots konungens orgliga förbud. Lejonen han kastades, men Daniels Gud förmod att rädda när vi mitt bland lejon stod. Igenom tro det övervann, och jag vill liksom den bli segervinnare. Snart får jag lön ur Jesu hand när jag har vunnit himlens underbara land. Drack Mesak Abednego, vägrat böja knä för bild stod den som konungen befall. De kastas in i ugnen, men Jesus är då där och skyddar sina barn som han har kär. Igenom tro det övervann, och jag vill liksom dem bli segervinnare. Snart får jag lön ur Jesu hand när jag har hunnit himlens underbara land. Och Goliat så stor och är den Gud som har all makt. Då David fylld av trosvishet med slungan slår ett slag, och fienden får död och nederlag. Igenom tro i övervann, och jag vill liksom dem bli segervinnare. Snart får jag lön ur Jesu hand, när jag har hunnit himlens underbara land. Jag kämpar vill den goda kamp och fullborda mitt lopp, och tjäna Jesus troget utan stopp. Rättfärdighetens segerkrans ska Jesus sedan ge, och dem som älskat hans tillkommelse. Genom tro